har ingen respekt för det. Alltså idén om en gud som är, kräver uppmärksamhet, det är så dumt så att det är så dumt, alltså det är så tanklöst och idiotiskt, alltså. Fullständigt idiotiskt är det. Tanken på en kärleksfull gud som skulle kräva någon motprestation.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Den här gången så får du möta Emil Svanängen med artistnamnet Lonely Deer. Vi möts i Stockholm i en av Ekumeniakyrkans lokaler där. Vi pratar ganska mycket om kyrka, men framförallt om Gud. Vi pratar också om konsten att fixa en loge där man ska medverka som musiker när Emily Lou Harris får Polarpriset. Kanske inte är sånt som alla behöver veta, men det är rätt kul att få sådana anekdoter. Det tycker ju jag i alla fall. Vi pratar lite om att leva lite i skuggan och att kliva fram som musiker och vad det är man behöver för att kunna leva av detta. Vad som driver och vad som är längtan. Men framförallt ganska mycket om Gud, och det är ju urspännande att få ett sånt samtal. Så här har du ett samtal med Emil Svanängen, Lonely Deer. Det här gör vi i samarbete med Studieförbundet Bilda. Gå gärna in på deras hemsida bilda.nu och titta vad de erbjuder. Det är massor av kurser, evenemang, studiecirklar, rock och pop, litteratur, hiphop, hantverk, tro och kyrka, ja, allt möjligt. Gå in och titta och se om det är något som passar dig. Så välkommen till ännu ett avsnitt i samarbete med Bilda. Här kommer Emil Svanängen, Lonely Deer. Emil Svanängen, ja. Välkommen till Brittas vardagsrum.
Tack.
Du, det här rummet är ju verkligen mitt vardagsrum.
Ja, det är på ett mitt, sätt. På ett sätt mitt också.
Är det det? Vill du beskriva var vi är någonstans?
Nu befinner jag oss i en svensk frikyrka av klassiskt snitt. 60-tals arkitektur som av någon anledning verkar vara helt rådande inom svensk kyrklighet. Det här tegel...
Ja.
Det finns fantastiskt mycket tegelkyrkor från 60-talet.
Ja.
Och här är jag... Jag har ju ingen jättenära koppling till den här kyrkan, annat att jag råkar ha nyckel hit, vilket ju då i sig
tycker jag är en ganska stark koppling.
Ja, nej, men den har upprättats väldigt sent, och det är för mig, jag har så starka band till kyrkan. Kyrkan i den större bemärkelsen.
Okej.
Så att det här är jag trygg alltså.
Det här är ju en ekumeniakyrka, det är därför jag säger att det är lite mitt rum också. Jag har aldrig varit i den här, men jag har varit i många ekumeniakyrkor.
Så det är det ju väldigt fascinerande också då, det här med liksom vad som är fascinerande med kyrkan, att den är icke-kommersiell.
Mm.
Och då nu när den här kyrkan prospekterades, så var väl det här kanske inte jättedyr tomtmark. Och nu antar jag att den kostar inte så mycket att den står här, men samtidigt så är det också hur många miljoner kronor som helst som inte är på Ekumenias konto. Som är svindlande tanke. Och som då har vi kanske levt i den epoken i historien när vi har förstått minst av icke-materiella värden. Liksom. För en sån här sak går ju inte upprätta igen senare. Om man skulle sälja en sån här plats.
Nej.
Och jag kan inte tänka mig att det är smockfullt här, precis.
Har du varit här någon gång när det har varit gudstjänst där?
Ja, jag har varit här en jul en gång. En olycksalig jul. Och sen har jag varit här någon söndag också när jag fick någon sån här. Det var inte någon andlig nöd på något sätt. Men jag fick någon social känsla att jag ville gå hit.
Okay.
Det var ju väldigt roligt att se hur det tändes någon lampa i folk. Att oj, nu har vi en främling här. Nu gäller det att
Okay.
Knyta kontakt. Det var påtagligt. Men de visste inte att jag redan var invigd i.
Ja, just det.
Härligheten.
Det är det. Du är redan invigd i detta. Jag skulle egentligen ha sagt välkommen Loni dear till min podcast. Och sen tänkte jag lite faktiskt då säga, var kommer Emil Svaningen ifrån?
Du menar på kartan?
Nej, jag menar, det är, ibland säger man bara så här, var kommer det artistnamnet ifrån?
Ja, just det. Ja, jag heter Nils Emil Svaningen, ja, med bindestreck.
Ja. Aha, Nils inget. Emil? Ja. Säger dina föräldrar Nils Emil?
Ingen har någonsin sagt detta.
Inte ens med arga?
Aldrig. Har de varit arga någon gång, undrar jag.
Okej.
Okay. Ja, det har väl hänt, men då har jag provocerat från det. Nej, jag har nog aldrig hetat det. Och det har fått för att jag har inte något andra namn heller.
Nej.
Eller Nils är mitt andra namn, men ja. Tekniskt sett har jag inte. Så jag håller på lite nu att... det har ju självklart inte med ekonomi att göra, men det är gratis att lägga till ett andra namn. Och det kostar 500 kronor att ta bort det. Så att jag tycker att det är samhället kallar att jag ska lägga till ett efternamn.
Det är nog därför.
Och då har jag liksom börjat... Jag tänker inte ta det här på så stort allvar nu, utan jag vill lägga till något lite dumt.
Ja, har du någon idé? Eller
ja, alla namn jag hittar inser jag ju är judiska. Och det... Det känns som, det har jag nog inte varken rätt till eller skulle orka med att bära. Och ingen koppling till heller.
Nej.
Men så att jag är väl inne på sådana här klassiska namn som Archibald eller Brutus. Ja,
det lät klassiskt.
Eller X eller den tredje. Något sånt här.
Du, Loni, var kommer det ifrån? Jag måste ju ändå fråga det.
Ja, alla namn är ju dåliga. Det kommer av... Lone som ensam, Lonely som längtansfull, det ordet finns ju inte. Ensam, längtande, ensamvarg.
Ja.
Som jag försöker jobba bort nu, den bakomliggande orsaken till namnet. Men namnet får väl vara kvar. Men det händer ju bland annat att jag får nöd över vilket dåligt namn det är. Men det är, till slut så slutar ju namnet och betyder någonting och bara blir...
Du, vad är det som har upphört av den längtan eller ensamheten?
Ja, men att kanske försöka motverka, att låta ensamheten kanske vara att vara själv. Mm. Låta längtan vara istället att ha nått fram till saker. Att kanske kapa bort längtan och istället flytta sig till där man vill vara.
Okej.
Okay. Med allt vad det
är. Vad spännande det lät.
Ja.
Men du, tror inte längtan är... Kan man bli av med den utan att må illa liksom?
Nej. Nej, det har ju visat sig. Nej, det tror jag inte. Den är nog, smärtan är konstant för en del och den tar sig olika uttryck. Men igår insåg jag att det är nästan mer uthärdligt med självpåtagna problem än hellre dö halvvägs upp på ett berg än i en sjuksäng.
Ja, okej.
Okay. Det kan väl alla enas om.
Det tror alla är överens om.
Ja.
Att man vill det. Men det är någonting med drivkraften där, tänker jag, i längtan. Du, det finns ju så mycket som jag skulle vilja prata med dig om. Jag hoppas att du också vill dela.
Jag har tid.
Ja, det är härligt. Jag tänkte jag skulle faktiskt börja med ett litet citat. Först ska jag säga tack för intro till Brittas vardagsrum.
Mm.
Birthday.
Yes, ja, just
den är vårt intro.
Det är en riktigt
bra låt.
Ja, det även även det. Den var med på Rapports årskrönika nu. Det var ganska roligt.
Nej, men
det är ett riktigt dåligt val och underbart.
Vad härligt. Det är inte vi uppmärksamma riktigt att vi är så...
Ni är så före där faktiskt.
Vi är så före där.
Jag ska bara flika in det enda ämnet som är viktigt för mig att prata om. Det är då min relation till kyrkan och varför jag hör hemma där. Trots att jag är inte... Alltså jag skulle nästan kunna säga att jag inte ens är religiös.
Ja, jag tror vi börjar där i så fall. Så ser vi om det andra kommer.
Men där har vi ju någonting ganska... Eftersom att jag antar att det är ändå någonstans där vi har en tyngdpunkt.
Ja,
liksom.
Ja. Vi tar inget mellansnack.
Nej, men du får väldigt gärna hålla lite punkter också. Du skulle ju fråga någonting nu faktiskt.
Ja, nej, men jag tyckte att det var lite roligt. Jag läste på tal om den sången en Thomas Andersson vis... Födelsedag, den sången.
Ja, just det, den har ju jag varit inblandad i.
Ja, du var inblandad, men han skrev så roligt i någon blogg där. jag hittade en, det stod, mejlade en enkel demo med piano och sång till Emil Svaningen. Vad betyder AK? Det står Aka Lonidir.
Ja, alltså also known as.
Ja. Och frågade om han ville producera. Emil ville. Men när han väl satte igång tog han en evinnerlig tid på sig. Kändes som han höll på med någon sorts atomforskning.
Ja, den var väl inte så avancerad heller. Där körde jag ju fast ordentligt
bara. Ibland är det så.
Är det den var... Om Thomas lyssnar nu så... Spar lite.
Ja.
Men det blev, det blev halvbra. Det blev inte dåligt heller.
Du, har du sån, är du väldigt noga med det du släpper? Att du känner att
nej,
du
sitter... jag är väldigt noga med... Det här är svårt att svara på för att det blir... Alltså det... Det är att sitt självförtroende är ganska svårt att prata om. Så att det är, jag har en väldigt trygghet i min kapacitet.
Trygghet i det?
Ja.
Ja, det är bra.
Och så att till och med liksom att hybris är ju inte en beskrivning av det jag... Jo, utifrån är det ju. Men det är som att jag tycker att jag vet vad jag gör.
Ja. Så.
Men utifrån sett kan man ju beskriva det som hybris.
Eventuellt.
Eventuellt.
Men när du får ibland förfrågningar och jobbar med andras material. Tycker du om det eller är det liksom en extra grej?
Nej, jag gör bara det jag känner för att göra.
Ja.
Och så... Agnes, min flickvän, hon säger att man måste göra fel saker 3 gånger. Sen måste man göra det några gånger till. Sen vet man att det här hatar jag att göra.
Just det.
Så att man måste åka och predika i Skellefteå. Precis. Det kanske är trevligt. Men ändå, man måste göra det fel riktigt många gånger tills man slut vet att det här tycker jag faktiskt inte om. Fast man trodde att man tyckte det var jätteroligt. Men jag är helt... Jag jobbar utifrån att jag är ett barn. Jag gör precis bara det jag känner för att göra.
Och det funkar. Du kan, ibland kan man ju så här fråga. Det kan hända mig ibland. Vad gör du på riktigt?
Ja.
Känner du att du gör att det här... Frågar du dig själv ibland? Vad håller jag på med?
Varje dag så är jag inte bara tacksam utan förvånad. Varje dag. Över att jag gör det jag gör.
Ja.
Tacksam och förvånad. Och nu är jag så gammal, jag kan motivera vad jag menar med gammal, men så att nu har jag förstått att nu är det bara utförsbacke. Liksom. Rent, jag kommer aldrig utsättas för att inte få göra detta. För att nu är det mindre tid än, alltså man når en punkt när man förstår att nu kommer, oavsett hur lite pengar jag skulle ha vid en viss punkt, så kommer det ändå vara tiden som är bristen.
Har du pika, tycker du?
Nej, för 17.
Nej, det kan jag inte säga.
Nej, det ska jag göra om 20 år.
Ja. Utan det är mer att det liksom... Det blir det viktigare och viktigare vad du väljer. Tänker du så?
Väljer, menar du?
Ja, vad du gör för uppdrag eller vad du vill spela någonstans. Vad du tackar
jobb till. Ja, det handlar ju... Nej, som sagt, jag gör bara det jag vill.
Ja.
Men det är ju... Alltså, man vill ju gå till tandläkaren liksom. Även om... Ja. Just det råkar jag ju tycka var ganska trevligt. Men en del saker gör man ju långsiktigt liksom.
Ja.
Och det gör jag ju. Det gör jag ju. Jag gör ju tråkiga saker. Men jag gör bara det som är en del av det jag vill göra.
Hur skulle du ringa in? Vi ska snart gå ut på kyrkan. Det, blir min, det tycker jag blir superspännande. Hur skulle du ringa in en presentation av dig själv som musiker? Vem är
den, du? Den finns inte än. Nämligen. För att jag har inte kommit så jättelångt. Jag är bara lovande än så länge.
Känns det bra eller känns det frustrerande? Eller?
Så länge parabeln... Jag vill uppleva frukten av det roliga det kommer ge innan jag är död. Och gärna inte när jag är 93 och ska dö 94. Utan jag vill hinna, jag vill hinna njuta av de möjligheter det leder till.
Alltså,
liksom svängrum i förberedelser i tidsplaner, att kunna genomföra saker med lång framförhållning och kunna spela med exakt om jag vill och kunna vara ganska fri i beslut som då inte bottnar i strikta budgetar.
Det är rätt fascinerande när du säger det. Du är en av de få där jag verkligen har tänkt vid ett framträdande som jag lyssnar på för den. Jag tänkte, det här måste... Jag gick och tänkte sen, undrar hur du kände. Och det var ju på den här Polarprisskolan med Emmylou Harris. Mm. När du sjöng där. Och jag tyckte det var så fantastisk. Både sången, ditt framförande där... Du har pratat om kläsen och allt det. Utan det var mer liksom tonen, det tilltalet.
Mm.
Tonträffen eller vad man nu kallar det i den språket. Jag tror jag har sett den 97 gånger.
På Oj, vad härligt.
Jag bara så fort jag känner nu vill jag ha något som berör mig, då går jag in på den.
Åh, härligt.
Den är helt fantastisk. Och det gick jag tänkte efteråt. Undrar vad du tänker nu i kulisserna där efter det. Vad var din upplevelse den kvällen?
Den riktigt roliga historien är vad jag tänkte i kulisserna innan jag spelade.
Du sprang in, va?
Ja, för att jag och Mattias Ståhl, som jag redan har tänkt på under intervjun nu, som jag skulle referera till. Kan ju spara hans namn till den senare.
Ja.
Men det var att han och jag, vi har ju en ganska spännande genderdiskussion i Sverige som är lite... den är inte 360 grader, kan man säga. Den är väldigt petig på vissa vinklar, men den är också helt blind för åldersaspekter. Och, den får väl vara det. Men vi i alla fall, men vi fick till slut ingen loge, för den skulle Peter Sellers ha. Så att jag och Mattias spelade ett helt otroligt stycke på Polarpiskalan när han spelade... Det här Evelyn Glennie-musiken. Så han var helt fantastisk. Helt fantastisk för det. Så mitt var ju andra fiol liksom. Jämfört med det han gjorde. Men hur som helst, vi fick veta att ni har ingen loge. Ni har draperi i matsalen. Och jag då som både är... Jag är ganska realistisk. Alltså jag har ju... Min status är ju inte jag... Jag anser ju mig inte ha någon status. Och baserar ju mitt agerande på att... inte förlita mig på någon status. Däremot,
du beställer ingen lista så där
på. Nej, jag är ganska dålig på det. Men däremot tycker jag värdighet, tycker jag är ett härligt ord. Så att de fick ju höra där. Det var ju inte, jag var ju ganska tydlig med att nu har vi en loge och ni har redan ordnat det.
Mm.
Det kom mycket riktigt en loge i ett tornrum 5 minuter senare ur ingenting.
Ja.
Ja, men den var i alla fall 50 meter längre bort från när de andra var, och tidsschemat var för en gångs skull tidigt.
Uh-huh.
Så att jag skulle vara, säg 15:50 skulle jag stå redo vid sidan av scenen för att spela klockan 16. Och 15:45 så kommer det någon tjej och liksom säger, nu är det du snart. Och då vet jag att nu är det 15 minuter tills jag ska stå redo, tills jag har 10 minuter kvar.
Ja, ja.
Så började jag gå mot... Jag skulle liksom lika gärna kunna ha tänkt att nu kan jag gå på toalett. Nu finns det gott om tid, eller nu kan jag stämma om min mandolin. Mm. Så började jag gå där och så... Du ska nog skynda dig lite,
säger de.
Du ska nog skynda dig lite. Ja, det skulle kunna gått helt på tok faktiskt. Så inser jag det att nu ser de ut som att jag ska... Så jag började gå ganska fort. Och när jag har kanske 20 meter kvar till punkten där jag skulle ha 10 minuter kvar, då hör jag att nu ligger ett ackord. Ett ackord är det som ska ligga. Så att då så går jag in i steget, så får jag en mikrofon på min mandolin och så går jag in. Och sen när jag har kommit fram så är det, då är det dags att börja spela. Liksom. Och då är det skönt att gilla lite skarpt läge.
Liksom. Jag tänkte bara, det är coola att du bara trycker ner micken. Mm. Den var lite hög i början där. Och så bara fortsätter. Ja, det är sådana detaljer som...
Men det är också en... Jag tror att det där är... Och det jobbar man ju på under sin karriär. Hur man gör det. Man har ju en detix väldigt länge.
Ja.
Men det där tror jag är en sån där sak att visa att... Även om det är extremt subtilt så betyder det att det här är på riktigt. Ni ser att nu flyttar jag den här för att det spelar roll vart den sitter.
Mm.
Det, så det är nog en sån... Alltså jag behövde flytta på den också. Men ändå att det är ett sätt att kommunicera att... att det här händer precis.
Men du, hur var den upplevelsen? När du, eller var du bara hjärnstressad hela?
Nej, jag var inte stressad alls. Nej. Inte ett dugg.
Det var väldigt, för den var, du måste fått mycket respons på den.
Ja, det var det. Det är väldigt roligt. För att när man lever sitt yrkesliv i nästan total skugga. I ett bredare perspektiv har jag haft total skugga. Och det var nog början på någon slags liten väg in i. Ja. Just nu så händer det väldigt mycket kedjereaktioner på det fortfarande. Saker jag får vara med i. Och då är det ganska kul att ha varit professionell i 10 år. Så att man har lite liksom, bjuda på. Liksom.
Precis.
Men jag är inte, alltså jag är inte färdig än liksom, ens.
Nej. Men det var en sån kväll tyckte jag som... Där du på något sätt, du öppnade upp så fantastiskt med den tyckte jag. Can you hear me now? Mm. Såg det på Emmylou Harris, jag älskar Emmylou Harris.
Mm. Ja, det var här. Den är lite rolig för att den, det är ju spännande där med det där yrket, liksom, mitt yrke. Att man får ju vara med om saker man inte trodde man skulle få vara med om. Ja. Som när jag har promenerat och lyssnat på den låten och lipat någon gång för att den var så fin. Liksom. Och sen så då vetade jag att de... 8 år så kommer jag spela den här låten för henne.
Ja.
Det är ju inte klokt.
Nej, det är inte klokt. Och det var det man någonstans, jag tog in det som något så vackert där.
Så att det, men sen alltid när man får göra saker, då är man ju mogen för dem och då blir man ju inte lika imponerad. Nej. Och det är väl lika bra att
det kanske är så. Det finns en till som har knockat mig då, faktiskt av dina också. Och den har lite, är lite äldre. Golvad av Jesu kärlek.
Ja, du hör att jag skrattar nu. Ja. Säger tid. Ja, den är ju inte ett ok kanske, men den är ju lätt genant.
Ja, men berätta. Första gången jag hörde den var någon, i någon enkel tappning. Någon stod med en gitarr och sjöng.
Ja, vi spelade ganska mycket i kyrkor. Vi spelade mycket kyrkonserter.
Vilka var vi?
Jag och en kompis som heter Oscar. Och så var det nog... Malin också, som vi var tillsammans väldigt länge och spelade väldigt mycket ihop. Och kommer nog spela mer ihop så småningom. Vi var ute och spelade kyrkor och så tyckte jag att det var så mycket. Det har ju varit en liten lucka sedan 70-talet.
En lucka
på musik som skrivs för kyrkan. Liksom.
Ja. Intressant.
Så då hade jag tänkte att det vore kul att skriva musik, för jag hade inte skrivit så mycket då. Så jag försökte skriva ganska liksom... dels from för att jag tycker om det där.
Ja.
Liksom jag eftersträvar ju ett sekulärt, syndigt liksom, uttryck i en total fromhet. Och det är bara estetiskt, alltså det är inte något... Det är inte en andlig vinkel på det, utan mest jag tycker om det här. Krocken mellan... Liksom.
Världarna där.
Ja, som är härlig. Det, och det, liksom, det finns ju liksom, det är underbart den där krocken av. Det finns ju inte så mycket inom ekumenia.
Ekumenia kyrkan.
Den är ju ganska lugn. Men det är någonting där. Jag svarar inte på din fråga, men den märkte jag ju sen, det var inte så agnostiskt.
Idag blir jag golvad av Jesu kärlek. Ja, idag har jag ingen väg ut. Vad har du för relation idag till tro? Tror du?
Jag har haft en enda rätt linje. Jag är helt befriad av. Eller befriad, jag
är
helt...
Är du uppväxt i kyrkan?
Ja, visst.
I vilken miljö? Säg något.
Alliansmission. Ja. Som är ganska lik missionskyrkan / ekumenia. Den drar tyvärr åt höger lite mer. Några 20 grader styrbord. Minst. Vilket jag tycker är lite plågsamt.
Vad betyder det? Kan du säga något mer om det bara? Det lät så diffus.
Det finns nog lite mer rättviseförståelse inom missionskyrkan, tror jag.
Mm. Lite större... Det sociala eller det rättfärdighet, eller menar du?
Ja, jag menar att det finns nog... Det är nog... Jag tror att viljan att betala skatt är lite högre i ekumenia.
Oj, ja.
Hoppas jag.
Men du, hur såg den som tonåring? Var du liksom en sådär superkristen tonåring?
Nej, jag har aldrig varit det.
Vad är det som har Har du stått bredvid och iakttagit, eller berätta hur du hanterar kyrkan? Du har nu den uppväxten.
Nej, men det var ju lite problemet är att kyrkan var väldigt bra på att presentera att det fanns en sanning. Vilken det nu än var. Men det var ett stort problem för mig. Att det fanns en idé om att det finns en sanning. Och sen så var det då, är det min som är rätt eller är det deras som är rätt?
Okej.
Okay. Mm. Vilket jag nu förstår att det är ju inte ett problem.
Nej.
Det finns oändligt många sanningar.
Mm.
Rent faktiskt liksom. Så att det här sanningsmonopolet eller sanningssingulariteten, det är klart att den hade jag gärna sluppit lite tidigare. Och sen förhålla sig till liksom, kyrkan är ju fantastisk på musik, men man måste ju stå ut med en del situationer liksom.
Ja.
Alltså ungdomskör, det är ju vilken soppa alltså.
Men du, hur ser din tro, eller är den borta? Eller?
Nej, den har aldrig varit närvarande.
Aldrig?
Nej, det törs jag nog säga. Ja. Men det, och det här är inte något så här esoteriskt, men jag tycker inte att, jag har alltid sagt att en eventuell tro jag har, den måste bygga på att man kan plocka ur Gud ur ekvationen.
Ja.
Kyrkan måste stå kvar även om Gud inte finns. Liksom. Vilket jag kan tänka mig finns lite mer förståelse åt.
Mm.
Om vi då tänker oss den här kyrkans rörelse och Svenska kyrkan som till vänster och då Ulf Ekmans 80-tal till höger.
Mm.
Att där finns det, de vill väldigt gärna att kyrkan ska rasa utan Gud. Och jag tror att K.G. Hammar, han kan tänka sig att bortse från Gud.
Mm.
Vilket ju är en sundare hållning.
Liksom. Hur då bortse? Alltså beskriv.
Nej, men man är beredd att kunna leva med att Gud inte finns kanske. Han har ju varit ganska rabiat där.
Ja.
Med tanke på vilka som är hans publik liksom.
Ja.
Men det tycker jag är rimligt liksom. Vi liksom lever ju i en tid där det är, i Sverige anses helt orimligt att tro på Gud.
Både och
kanske. Ja, nu har det ju
en hel del,
nu
har det ju hänt så att säga, och
och den är,
jag tänker nu när vi kom direkt ifrån Söder och Katarina kyrka och tänkte där liksom det här sökandet, öppningen.
Och jag, i det här jag säger nu, det finns ingen kritik mot att vara troende. Och jag har inte heller något, jag har inte heller något anspråk på att det skulle vara så. Utan min värld är baserad på att det inte finns någonting man inte ser.
Mm.
Men det beror ju på vilken skala man betraktar saker i. Och zoomar man ut oändligt långt, vilket jag försöker undvika för att jag blir galen och sorgsen. Så blir det omöjligt att bortse från att allt är magiskt och besjälat och helt galet. Men på vår skala så är jag, nej, jag vet inte.
Är det själva kyrkans roll och sättet att, eller är det Gud själv? Det är spännande tänker jag, för jag tycker ju att du har allt det där magiska öppningarna.
Jo, jag jobbar ju med det liksom. Ja. Nej, och det har inte någonting med, jag tror bara inte på det. Men jag omger mig ju med pastorer.
Alltså, är de trevliga?
Ja, mycket trevliga.
Så checka och trevliga.
Så att det är ju liksom, ja, det är påtagligt hur mycket jag umgås med eller håller kontakten med pastorer. Det är ganska få präster i min samhälle. Men jag tycker det? Om det, det är väl något sug då efter att få det ändå, få åka med på deras tro liksom.
Ja, jag kanske får glida med lite.
Ja, eller inte ens glida med, åka med, sitta där på vagnen och få. Men det är då när jag blev lite preppad av Agnes inför att gå hit där, så sa hon att du måste prata om det här, varför du är trygg i kyrkan.
Ja.
Och hon har ju sett mig i miljöer och då att folk känner igen mig och tycker det är roligt att jag är där verkar ju bita på mig liksom. Så därför känner jag mig hemma där.
Mm.
Sen har ju kyrkan också en, i bästa fall, en vänlighet och en att det är ideellt är väldigt stort.
Mm.
Det finns en sån kraft i det som också finns i idrotts-Sverige liksom, eller förenings-Sverige. Det här att folk står och säljer korv liksom, en hel söndag. Och det är helt otroligt, tycker jag. Och det är ju... Jag tror det är så viktigt alltså, för vårt välbefinnande. Mm. Det här.
Så du sa något i början, nämna att du... Någon olycksalig jul.
Ja, just det.
Gick du till kyrkan. Vad var det?
Nej, det var rent... Du menar olycksalig eller varför det var...
Ja, varför liksom... Varför, var det
var nej, det var nog rent estetiskt tror jag det var. Jag vet faktiskt inte. Jag orkar knappt återbesöka detta minne. Men nej, det var nog annat tror jag.
Ja. Jag har ett sånt... Jag måste bara få ta den citatet som du någon gång har sagt. Det. Jättevackert var det. Jag vet inte om du kommer ihåg det, eller du kanske säger så mycket vackra saker hela tiden.
Jag säger mycket saker i alla fall som jag får höra sen.
Hör det här. Tänk att sova i en säng som ligger i vattnet mellan två stora fraktfartyg. Jag hatar och jag älskar att tänka på det.
Ja.
Det är panik, fascination och ensamhet, det är storheten.
Ja, det är, jag vet inte varför det är så, men det är ju spännande. Faran och...
Det är jättespännande. Jag kan känna igen det helt. Ja. Man ser en sån jättestor båt.
Ja.
Så här, vet, som man bara vid en kaj. Eller ja, så enormt stor.
Nej, jag älskar det där alltså. Och är helt... Ja, det är ganska ofta varje natt som jag tänker på det här. Simma bredvid ett stort fartyg. Eller bara ligga där. Och känna hur fartygsväggen är helt vinkelrätt ner i vattnet. Och går 15 meter ner och...
Det är en sån rysning.
Och det har inte ens med faran att göra. Nej. Utan det är bara rent upplevelsen av skalan och storheten. Och en viss fara. Men det har nog mer snarare med ett utlämnande att göra. Alltså att bli kvar där helt enkelt.
Ja.
Tror jag.
Har du sett den filmen om han... Vad heter han som blev fast på en... Tom Hanks som blev fast på någon öde.
Ja, just det. Mm.
Cast Away heter den. Med en liten volleyboll som enda vän.
Ja.
Han sticker ju ut på någon sån flotte.
Just det.
Och så ser man precis, jag tänkte på direkt när jag läste citatet, hur han liksom är en sån jättestor tankbåt bara. Ja. Och så ligger hans lilla
det är helt underbart.
Utsatta flotte där.
Helt underbart där.
men vad är det som händer i det då? Har du gjort någon sån, där man kan vara i en sån vattentank?
Nej, det har jag inte.
Skulle du uppleva det positivt, tror du? Du vet, man kan bara...
Det skulle nog vara lite... Nej, jag kan inte se något. Jag vet, det skulle nog kanske vara lite kittlande i efterhand. Trummisen i Honossi, vi brukar sitta ibland och prata om vattenupplevelser.
Ja.
Han har ju dock utsatt sig för vatten och så här dykt och haft sig. Men jag brukar skicka bilder på propellrar till honom ibland. Så stora som möjligt och så ryser han och säger det där är helt sjukt. Så mycket, mycket propeller, så tänker jag på hur de rör sig i vatten. Ja. Och det är klart att det finns ett moment av fara i det, men det är inte främst det, utan det är någonting med de elementen som skrämmer mig hemskt mycket.
Du, man tänker med din musik och dina texter, om nu den här som jag då älskar, golvad av Jesu kärlek. Jag håller fast den då, att jag tycker så mycket om den. Men överhuvudtaget i ditt berättande, ditt innerligt berättande tycker jag i texten och så. Har du någon sorts medvetenhet? Vad är det du vill
säga? Jag har inte skrivit texter förrän fram till för några år sedan. Utan jag har gjort det av någon slags praktisk orsak för att få spela musiken. Och nu har jag upptäckt textskrivande sedan ett år tillbaka eller två. Men sen märker jag att en del av det har ändå ett innehåll. Jag har lyckats ha lite tur att det gick vägen. Men jag har inte varit intresserad av det förrän nu.
Men är det lite ditt eget, är det ditt eget liv du gestaltar i det, eller är det bara att hitta något till någon som är den situationen, eller hur?
Jag vet inte faktiskt, men nu börjar det bli lite mer som hur jag skriver musik, att det blir utifrån något slags estetiskt skönhetsbegrepp kanske.
Vilken av din musik skulle passa med att ligga mellan fartygen?
Ja. Nej, det är nog inte någon musik som egentligen stämmer in på det som jag kan komma på nu.
Mässa mig det om du kommer på det.
Ja, det ska jag göra.
Det tycker jag är spännande att se vad det är, om den är.
Nej, men det finns väl med i allting, men jag har inte riktigt. Jag har ju förhoppningsvis inte kommit så långt än i det, så att jag har mycket. Jag har det mesta kvar liksom.
Du sa att du är lite i skuggan. Men inte nu, va?
Jo, det är jag fortfarande, det? Och det kommer jag vara länge till.
Hur upplever du det?
Nej, men det är rent faktiskt liksom att jag har ganska bra koll på det jag gör nu och håller en nivå på det, och jag spelar inte stora konserter och jag når inte ut, och det är inte någonting som jag beklagar, utan jag tror att håller man på med någon slags, ja, i brist på bättre kvalitets eller konst kan vi kalla det för, då kommer mottagaren när det kommer. Det går inte riktigt beställa. Men jag är också, jag tror att det är väldigt rättvist det där, att när man hittar en nivå, då får man också ett mottagande.
Det är kanske något av det också, att man är trogen sin, det man vill förmedla.
Ja.
Och spela, alltså det är lika, tycker jag, med talade ord, med sång, med allting. När man liksom är allting, så blir det lätt, man hittar aldrig, man kommer aldrig fram liksom.
Nej.
Men man är trogen sitt, så brukar oftast.
Och där är ju också viktigt att liksom ett riktigt, ska jag inte kalla mitt ett konstnärskap, det gör jag inte. Men jag jobbar ju ändå inom det, att det är också det att det är inte ens kommunikation, utan det är bara lek.
Ja.
Så att kommunicerandet är sekundärt egentligen. Man jobbar med forskning och utveckling. Och ibland så är man underhållare, vilket kan vara väldigt kul. Men innehållet i sig är inte kommunikativt.
Var spelar du helst?
Jag tycker ju väldigt mycket om att spela i kyrkan faktiskt. Det beror på vad man har för ett
band. Men det är bara estetiskt?
Nej. Det är rätt. Och det är viktigt det här att jag bortser inte överhuvudtaget från den andliga aspekten. Jag är inte intresserad av att bortse från den. Och tror att den är verklig på ett sätt. Det är bara att jag inte är just nu utrustad med en tro på en värld som är andlig.
Men vad är det du tycker om i den miljön när du spelar?
Ja, det är den där. Det är en, alltså, mottagandet, vänligheten. Att det är ganska befriat från påsar liksom. Även om jag kanske inte ser en del påsar. Och det är klart att det finns en del sorters. För den som är främmande i miljön så finns det ju såklart en del förhållningssätt. Men jag, i och med att jag kommer från det, så är jag ganska bekant med. Det handlar ju om att man inte gör några stora utsvävningar liksom.
Mm.
Och det kanske jag är bekant i liksom. Men sen också är det ju det, i och med min liksom nuvarande karriär. Det går väldigt bra att spela för en glesbygd i en kyrka.
Mm.
Faktiskt, rockklubbar och glespublik är väldigt, väldigt tråkigt.
Ja.
Så att när jag turnerar så ser jag till alltid att vi spelar i så små rum som möjligt.
Ja, för att inte få den känslan.
Nej, för det måste vara tätt med folk. Men det slipper man i kyrkan. Där går väldigt bra att spela för. Hur många spelar jag för när jag spelar i din kyrka där, när jag spelar på Nefertiti samtidigt?
Jag tror det var 6 eller 7.
Ja, 6 eller 7 pers. I den här engelska kyrkan.
Ja, i Göteborg.
Det får ju ändå plats 200 personer där, va? Och det var inte någon känsla av att det var glest liksom. Det var en känsla av att det var ganska få som delade på kakan. Mm. Men det var inte någon tom känsla. Så där, det finns nog en rent praktisk där. Att man vill ha en närvaro liksom.
Ja.
Men liksom, jag tror att människors medvetanden och omtanke och kärlek och själviskhet och kraft, jag tror det sitter ju ändå ihop på ett poetiskt plan liksom. Så att det är inte ens det att jag försöker avveckla gudsbegreppet, jag bara inte är så värst intresserad av den rent metafysiska aspekten av den. Den, ja, och det har inte med varandra att göra riktigt.
Nej, men sen är det ju också att kyrkan frågar också efter dig.
Ja.
Alltså och din musik och ditt tilltal så att säga, som jag kallar det då.
Mm.
Så att det är ju det också, att det är en vacker kombination.
Ja, men det är väl det, allt magiskt. Det här är bara min egen bild och kanske åsikt. Men jag, i min värld, allting som sker i kyrkan som är magiskt, alltså det här som var väldigt populärt, kanske ännu mer förr i frikyrkan, det här att det hände under liksom.
Mm.
För mig är det bara trams
liksom.
Det händer inte under i kyrkan, det händer rimliga under, och det kan finnas en enorm omtanke, och det kan finnas, det kan hända fantastiska saker, men det händer inga övernaturliga ting i kyrkan, och så fort någon pratar om det så är jag inte intresserad av det.
Stänger du av?
Ja, eller skjuter bort liksom.
Ja.
Tycker det. Det är ju ingenting med mitt liv att göra.
Det återkommer ju ibland, jag läser recensioner och så om dig, att du är underskattad.
Nej, men det är jag inte. Det är bara inte. Att inte, jag är inte någon, alltså, nej, jag är inte underskattad. Absolut inte. Jag tycker jag får precis det jag förtjänar liksom, och jag eventuell liksom brist på större framgång bara för att jag inte är färdig än. Men jag är absolut inte underskattad. Det tycker jag.
Du känner inte så?
Nej, det tycker jag inte.
En del recensenter är alltså i det här att wow, det här var fantastiskt.
Men det är ju en del av. Jag tycker nog ändå att, alltså det jag gör och det jag är framstår ju som fruktansvärt ointressant. Alltså, det finns ju ingen unique selling point i det jag gör utifrån sett. Det framstår ju som fullständigt ointressant.
Tror du det?
Ja, jag är helt övertygad om det. Eller jag vet att det är så. Eller det är bara att stapla upp fakta liksom. Helt vanlig person. Nu jobbar jag ju väldigt mycket på det som är utanpåverket. Har jag börjat göra sedan 2-3 år. Och väldigt tidigt i den processen. Men sett ur där jag började så finns inget lockande i det. Utan man måste liksom luras in i det. Och då finns det ett innehåll liksom.
Vad är det som gör att du börjar jobba på det nu?
För att det händer skoja saker då. Ja. Dels är det precis som den som har upplevt hur det är att klä upp sig inför en fest eller för kanske till och med inte en fest.
Mm.
Och den glädjen och njutningen där leder till att få skina liksom. Det är det som är grejen.
Mm.
Och sen också att det leder till de här roliga, musiken når ut på ett helt annat sätt och når människor, och då på sikt så hamnar man i att det leder till att man får komma och spela, man får vara välkommen på platser. Och det leder då till det som jag tycker är roligt. Liksom. Så att framgången leder till att jag får spela musik på konstiga platser.
Ja.
Och få resa till platser. Även om jag inte är så förtjust i att resa så gillar jag att vara på platser.
Mm.
Så att det är rent praktiskt liksom själviskt att jag vill spela på ställen. Och jag vill få utforska subbasen. I ett konserthus i Tyskland.
Det gjorde väl någon sån.
Och få stå och prata lite med den som har hand om dem. Och fråga lite hur funkar de här apparaterna.
Lite så nördiga grejer.
Ja, men nördigt på ett djupare plan. Ja, liksom. Ja. Ett njutande. Ja. Liksom. Så att det finns för mig enorma poänger med framgångar. Men de kommer när de kommer. Och när man förtjänar dem, tror jag. Men då är det inom ett konstnärligt område. Pratar vi populärkultur är det helt andra faktorer. Mm. Och jag blir tokig ibland på mina kompisar som jobbar inom Det är för att de har en helt annan värdeskala och en helt annan bild av långsiktighet. Så att därför då är det kul med min kompis Mattias Ståhl, vibrafonisten.
Just det, nu är vi där.
Som är en helt otrolig musiker med en helt otrolig utvecklingskurva nu. Alltså när jag har känt honom så har han blivit 4 gånger så bra. Tror jag i alla fall, jag kanske inte förstod det i början, men han är helt galen. Alltså. Och han är då på andra sidan att när jag pratar om saker som har med kanske någon slags plan, så tycker jag han att det är lite löjligt. Inte löjligt, men ja, han är inte så intresserad av det. Liksom. Och,
behöver inte det.
Nej, och därför är jag trygg med jazzmusiker. Liksom. För att där finns det en... Det är lite heligt där att storleken på publik får aldrig styra allvaret. Liksom. Sen påverkar det är något helt annat. Mm. Men Mats Gustafsson, saxofonisten, helt vild musiker. Fantastisk, som alla borde gå och titta på eller lyssna på.
Var hittar man han?
Ja, var hittar man? Ja, men jag tycker man ska googla Mats Gustafsson, saxofon. Och han är ganska sjövild. Alltså. Otrolig konstnär. Och han har ju sagt åtminstone att jag bryr mig inte hur många som lyssnar. Men det är klart att det han gör. För att det leder till saker. Mm. Det leder till att man får spela. Men det beundrar jag ju. Liksom.
Det är ju lite det man ser lite runt dig då, som du säger också. För att det inte spelar så stor roll, men alltså antalet.
Nej, men det som spelar roll är ju att...
Vad det leder till, ja.
Men det som spelar roll är att det kommer ju till värdigheten då. Liksom. Alltså jag vill ju spela under optimala förhållanden. Och det kommer ju av framgång. Så att därför har jag en oerhörd längtan efter... framgångar nu, bara av rent praktiska skäl. Framförhållning, kunna jobba med de absolut bästa. Och framförallt kunna fråga dem då i tid.
Ja.
För de kan ju aldrig. Mm. För de är uppbokade på något annat sedan ett år framåt. Ett halvår. Och ja, så det är en del av
den långsiktiga planen. Om du skulle få en förfrågan, kan du göra en... spela in en omgång låtar ur frikyrkoskatten. Vet du vad det betyder då?
Ja, det är klart.
Hur skulle du hantera det?
Oh.
Vad är det för musik där som ska funka?
Ja, men man skulle väl börja med någon slags syndig approach, tror jag. Alltså,
sant.
Man skulle väl... Ja, jag använder ju inte droger, men skulle väl, alltså jag tror att ta in något riktigt svart i det. På djupet svart liksom. Mm. Verkligen öppna upp för det. Men den musik, jag älskar religiös musik.
Ja.
Fram till 1900, när det nu kan vara 80. Sen är det fullständigt värdelöst.
Mm.
Mycket, ja, det finns korn av någonting bra. Men jag vet inte, man upplevde väl det så också. Liksom, elektrokvartetten, heter de så?
Ingen aning faktiskt. Jag är lite dålig
kolla på det. Upp. Ja, men det fanns de här första popgrupperna i kyrkan. Det är ju oerhört intressant.
Ja.
Och hur lite wiggle room de hade. Alltså det gällde att hålla sig på mattan. Så att det var Urban Toms som berättade här att man fick tejpa över. När gitarren hette Jazz Master, då fick man sätta en tejpbit där.
Ja.
Det är ju helt underbart. Ja. Och det är ju det som gjorde kyrkan till så spännande då. Liksom. Det var sådana begränsningar och det var ett underbart syndabegrepp liksom, som sätter spännande ramar. Liksom. Och det är ju inte på ett personligt, för det mår man ju inte bra på ett personligt plan. Men rent kulturellt och kreativt är det spännande. Det här att idag går det ju inte att göra något uppsindaveckan i kyrkan som har med rent musikaliskt.
Nej.
Det är ganska tråkigt.
Det vore ju spännande att ge dig ett sånt uppdrag.
Ja, men det,
man gör det som hör detta.
Ja, men det handlar väl om repertoar då. Liksom. Och jag tycker det är ganska roligt det här med just det där på liksom, det svarta. Det här, svart typ i andlig bemärkelse. Hur olika då amerikanska svarta kristna artister tog steget in i vad ska jag kalla det, rockbranschen, jag vet inte vad det kan tänkas heta, den sekulära musiken. Att Aretha Franklin, hennes pappa var ju en riktig rövare till pastor liksom. Han hade nog ganska, han hade många älskarinnor, tror jag. Eller vad sa du? Att
jag skulle till och säga att jag börjar lycklig när jag tänker på att det är liksom sån här, ja, det finns en speciell i det här sydstats.
Ja, jag tror han tog sig rätt mycket friheter.
Ja,
okay. Liksom.
Ja, och det var inte så bra.
Och när då Aretha slog in på den sekulära, då han hade inga problem med det.
Nej.
Utan han bytte ut då Lord mot Baby. Eller hon gjorde det. Och, ja. Men han var väl så öppen för det här liksom. Brottet. Men det är viktigt att påpeka att det här är på ett estetiskt plan som jag gillar det här. De här spänningarna och motsättningarna och tydliga gränserna. Kristen moral är inte till så mycket hjälp på ett personligt plan för människor. Tror jag.
Men det är någonting i den där ramen, det där kärva som du ändå skulle hitta någon spännande väg i.
Ja, jag tror det. Men det låter ju jättekul. Men det är många som har gjort det där och har lyckats ganska bra med att tolka religiös musik. Men jag fick hitta en...
Jag tycker det låter lite spännande. Alltså, jag skulle gärna höra den. Hur du hanterar den. Vad du gjorde med den.
Ja. Nej, men först skulle jag nog skriva musik då som var en fullständigt förfallen version av den här musiken jag gjorde för 15 år sedan. Alltså verkligen helt förtappad version. Men i ett religiöst perspektiv. Mm. Det känns jättespännande tycker jag.
Kan du göra det? Jag lovar att jag ska...
Ja, det var, men det faktum när jag jobbade med lite musik som jag precis nu hade insett då att det här... Jag får säga till mina föräldrar att ni får inte lyssna på detta liksom. Okay. Eller ni får bortse från detta. Och då inser jag att precis nu börjar mina syskonbarn bli så stora så att jag skulle ändå behöva förhålla mig till det.
Ja.
Men ja, det är ett projekt det här för mig. Så att det är nästa stora steg tror jag det här.
Ja, det låter jättespännande.
Ja, det är härligt.
Jag minns jag såg den här filmen Aposteln.
Jag har inte sett den.
Och nu tappar namnet på hans skådespelare. Robert Duvall. Fantastisk film tyckte jag. Mm. Jag storgrät när jag såg den. Och gapskrattade för att han var verkligen... Han gjorde alla fel tyckte jag. Alla fel. Och hans liksom resa genom sydstaterna där. Mm. Som någon sorts evangelist och apostel. Och bara trampa fel på alla plan. Och det var någonting så befriande i det. Och det är lite det jag hör lite i din beskrivning.
Jag kommer på nu varför jag tycker så fruktansvärt illa om den här låten du tycker om. Det är för att den försätter mig i en position där någon förväntar att jag är det där. Och dessutom får skörda frukten av det där tron. Och att vara... Om vi backar 10 år så att vara kristen i Sverige var ju bland det fulaste man kunde vara. Liksom. Nu har jag det. I och med att vi har en helt ny misär i Sverige så kommer ju andligheten och kristenheten få en helt ny plats.
Mm.
Men då att misstas för att framför allt få njuta det goda av det där och inte ha det, det vill jag inte misstas för. Utan jag vill... Om jag är en rövare, då vill jag att det ska finnas i min... Jag vill inte vara en rövare i mitt liv och sen ha en musik som är prydlig. Liksom.
Nej.
Utan jag vill att det ska vara stökigt. Alltså.
Och hoppas någon som har råd och möjlighet nu säger... Nu vill vi ha den skatten från dig.
Ja. Du pratar rent monetärt nu att någon kommer gå in och beställa den här skivan.
Ja, jag skulle gärna göra det.
Ja, men det kommer.
Jag skulle gärna göra
men det. Här, men du pratar om låtskatt, om den.
Ja, nej, men jag tycker om den tanken i det här strama som är så fyrkantigt trångt.
Mm.
Och att ur det på något sätt hitta det språket där du säger... Det förfallna liksom.
Ja, det känns spännande.
Ja, väldigt spännande.
Men det har ju varit väldigt spännande här kyrkan och hur de har omhuldat sina ja, människor då som kommer in i kyrkan eller kommer tillbaka till kyrkan. Jag har ju aldrig ställt till svars för vad jag tror eller tycker eller säger av kyrkan. Vilket nog är ganska unikt. Men det är för att jag är så tjurig och envis liksom. Men det jag menar att en artist som Thomas Andersson, han jag vet inte vad han har för offentlig status i sin religiositet, men han har ju fått liksom stå till svars för saker. Men han kanske har varit lite mer tydlig också med sin.
Samtidigt har han klivit fram på ett jättefint sätt, tycker jag, starkt med var han står och vet, någon artikel han skrev i den här tidningen Trots allt
för
år sedan, om det svartvita, det är som att spela på ett schackbräde genom alla rutorna.
Ja, men det är precis det där. Liksom. Det är precis det där. Han är en fantastisk person, Thomas. Men det finns en del då som har. Nej, jag verkar vara helt som en gås. Det är ingen som ber mig förklara någonting.
Nej. Så kan det vara kanske. Men
du vill. Du bara är glad. Okej, okay, ja, jag trodde att jag vill fråga om det här.
Jag vill fråga. Men hur känner du när Britta säger sådär att om den här sången har, alltså vad är det som händer i dig? Du svarar inte riktigt bra på det.
Ja, den sången vill jag ju inte att folk ska känna till, och framförallt vill jag inte bli ställd till svars för
det. Är den här golvade av Jesus
kärlek.
Ja, men det tycker direkt, du har beskrivit rätt så bra.
Direkt genant.
Vad är det som händer i dig att folk, jag menar, jag själv inte har tro, att folk blir styrkta i sin tro av musik?
Ja, det vet jag inte om jag bryr mig om någon blir styrkt av. Jag tycker det är genant. Jag bytte ju titel på den där en gång för att det var för den där skivan bar ju mig ekonomiskt i flera
Särla.
År.
Liksom.
Ja, Särla. Den bar ju mig ekonomiskt. Ja. Liksom. Jag gav den till en person och sen under 5 eller 6 års tid så köpte folk den skivan av mig. Hemgjord, hemvikt, hembränd. Ja. Alltså kanske 3, 4, 5 skivor i veckan. Och jag hade inte ens berättat för någon att den fanns.
Nej.
Och sen så kom det till en punkt där jag kände nej, och så skrev folk och så nej, den finns inte längre, sa jag. Kan jag köpa den digitalt? Nej, jag vet. Ja, jag kanske kan skicka den länge. Ja. Men nu går det inte ens.
Nej.
Nu får de inte ens svar när de skriver.
Men det säger ju någonting om
men du. En sak ångrar jag, och det var en tjej som kom fram när jag spelade på Kulturhuset som frågade om den skivan, och då var jag lite vanvördig liksom kring. Jag skrattade lite åt det och det ångrar jag att jag gjorde.
Okej, okay. Berätta mer om det.
Nej, jag kan tänka mig att vara svår liksom. Jag vill inte vara respektlös. För jag är ju stolt över det där också, i och med att det var en sån viktig del i att jag började spela musik. Så på det sättet. Så det ångrar jag att jag skojar om den eller så där. För det var ju inte rätt av mig att påpeka vad den personen skulle känna för. Nej. Men jag är ganska nöjd med det här, att den inte går att få tag på. Går inte att ladda ner någonstans.
Men det blir hård, jag får tänka, jag tror kanske inte.
Så att det är möjligt att den någon gång kommer. Mycket digitalt idag finns ju kvar. Liksom. Den kan ju faktiskt försvinna. Ja. Det händer ibland att jag hör av mig till folk och frågar, så har du det? Jag skulle kolla ett textfragment häromdagen från den och kunde inte hitta någonstans. Inga anteckningar eller något inspelat. Och annars är jag ju väldigt noggrann med att ha allting inom räckhåll.
Jag såg att han räckte upp handen där, producenten.
Jag har
det. Du har det. Han sa att ja. Kanske jag känns som att jag har det, men jag kanske inte har det.
Ja.
Men du, jag tycker om det här med din ändå. Det är någonting i det jag gillar jättemycket med trovärdigheten. Som du förklarar egentligen på den här golvade av Jesus kärlek, att om jag förstod det rätt, att det blir för prydligt tillrättalagt och du är rövaren liksom.
Det går inte ihop. Ja, jag vill att det ska vara en balans där mellan hur jag
blir sedd.
Och ja, det var inte en post den sången, men det var att känna att det här kommer nog folk tycka om.
Ja,
tror jag.
Just det.
Och det fanns någonting, alltså skulle jag skala bort. Alltså. Sjunga Jesus på något slags seriöst plan, det är ett sånt ok alltså.
Ja.
När Depeche Mode sjunger om Jesus, det är väldigt härligt. Då är just det här
Det är ju...
amerikanska pastorer som samlar in pengar och stoppar i fickan. Det är ju det är helt underbart. Alltså. men det här ska inte misstas för någon respektlöshet.
Nej,
inte,
men
utan det är bara
det
min egen...
Jag ser alltså, för att dra ihop detta, så ser jag verkligen fram emot när jag får den, också utifrån det du säger nu. Så tänker jag, om det ligger någonstans i pipen längre fram någon sån form av musik.
Vad är det du vill ha?
Ja, då så,
i den här, det här beställningen?
Ja, då är det den här lite mer, det vi pratar om, de här lite gamla sångerna.
Ja, det är ju underbart.
Alltså. Ja, som är i den kontexten som är lite främmande för oss idag.
Mm.
Det är många av oss, många idag, de vet inte vilka det är, vilka sånger det är. Jag har till exempel aldrig växt upp med strängmusiken.
Nej, det är ju väldigt tråkigt att den inte finns kvar.
Ja, där finns ju någonting.
Jag har faktiskt turnerat med ett strängmusikband en gång, en kväll.
Ah.
De måste ju varit födda på 20- eller 30-talet. Ah. Och det här var alltså för 20 år sedan. Jag spelade kontrabas med dem. Man greppar ju varje chans att spela liksom. Och då... man gör inte skillnad heller på konserter och konserter. Man, det var väldigt kul att vara ute med dem. Det är ju ett fantastiskt uttryck och sound.
Ja, men det,
sound
det, vet du.
Och, men det som är poängen med det är att det finns en ödmjukhet i den musiken.
Ja.
Det finns ju en, jag menar, en åldern på musiken skänker ju en viss trygghet i det här, men liksom teologin i en ny liksom sjöng en lovsångsmusik. Jag hatar det.
Mm.
Alltså fullständigt. Mm. Jag har ingen respekt för det. Alltså idén om en gud som är, kräver uppmärksamhet. Det är så dumt. Så att det, det är så dumt. Alltså det är så tanklöst och idiotiskt. Alltså. Fullständigt idiotiskt är det. Tanken på en kärleksfull gud som skulle kräva någon motprestation. Antropomorfiska egenskaper, som det heter på teologiska.
Mm. Emil, tack för att du delar detta. Berättar var du är och att jag får vara med och lyssna. Jag återkommer till att jag ser fram emot den. För jag tror att den skulle betyda mycket för mig.
Mm.
Jag är så fascinerad av strängmusiken och har inte, som jag sa, med mig det. För att det är någonting i det där lilla fyrkantiga.
Ja, där finns ju en underbar begränsning. Ja. Alltså där är ju knappt... Ja, de dricker ju kaffe liksom. Men det är spännande. Och det är spännande den här unisona känslan av att vi är en grupp och vi håller ihop.
Mm.
Och jag tror att det fanns liksom lätt, det var lättare att förhålla sig till de begränsningarna på den tiden i moral och man behövde inte utsätta så mycket för världen liksom. Jag tror det kan vara ganska behagligt.
Säkert en väldigt trygg miljö då för
men då
som
om man,
var kvar i det.
Ja, men om man då fick vara i den hela livet, då slapp man, då gjorde det ingenting att man var i en begränsad värld.
Kanske.
Utan det är om man då måste möta
känns
världen.
Lite sorgligt, ja.
Det finns något lite sorgligt, men tänk att få leva i inte ens förnekelse, utan bara i trygghet.
Det är inte mellan två stora tankbåtar.
Nej, det är det inte faktiskt.
Det är något annat.
Nej, eller så är det precis det.
Vi får fundera. Du, vi funderar på det. Ja. Tack för att jag fick träffa dig.
Är vi redan färdiga?
Jag tror det, va? Eller vill du dela något mer?
Nej, ja, vi har ju hur mycket som helst att prata om.